Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter då Ida Hans-Brusvits, nyhetschef på Digital. Och med mig i studion så har jag faktiskt vår reporter Monica Nilsson Lysell som faktiskt gör poddebut i Digitalpodden idag. Superkul! Och vad ska vi prata om idag?
Ja, hej! Vi ska prata om vad som bubblar inom health tech och om storbråk, dramatik, budstrid. Det är ju återigen dragkamp i tidigare Sound, nu Marshall. Men allra först så ska vi väl prata om kopplingen mellan AC/DC och Klarna.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja, då har jag den äran att bjudit in vår reporter Johannes Karlsson som är ju då superexpert på Klarna. Och där har ju då vdn och grundaren Sebastian Siemiatkowski länge lovat att den här banken, fintechjätten, skulle visa svarta siffror på månadsbasis. Faktiskt nu i somras skulle detta ske. Så när han la ut rockbandet AC/DC:s låt Back in Black på X, alltså tidigare Twitter, så ja, då tänkte man att nu är det dags. Och därför är det så intressant att höra, för att Johannes, han intervjuade då Sebastian i samband med att de släppte kvartalssiffror för några dagar sedan. Välkommen hit.
Tack.
Det är ju inte första gången som bolaget går med vinst, som Sebastian älskar att påpeka när vi pratar om hur det här höga tillväxttakten har kostat på med massiva förluster till följd. Och när investeringsläget för techsektorn vände och flykten för risk, så tvingades ju Klarna snabbt se över sina omkostnader. Det blev sparpaket med mera förra året. Och nu verkar det röra sig åt rätt håll. I intervju med dig så vet jag inte hur många gånger Sebastian sa trendlinjen. Och ja, att den visar då rätt. Det går även att lyssna på den här intervjun som du gjorde med honom på Digital. Och nu visar det så då att maj var på plus att jämföra med minus 1,2 miljarder för samma månad för i fjol, alltså för en månad. Och på hela kvartalet så blev det minus 0,9 miljarder jämfört med 3,8 miljarder. Och nu ska då Klarna gå till rätt håll, månad på månadsbasis, för att framöver ge kvartal med vinst och år med vinst. Säger han då, intäkten under kvartalet kom in på 5,5 miljarder. Det är också en tillväxt samtidigt på 17% jämfört med samma period 2022. Johannes, vad tänker du om den här utvecklingen och trendlinjen?
Nej, men han har väl en poäng i att trendlinjen går åt rätt håll, får man väl säga. De kommer ju från ett tungt år 2022. Jag tror förlusten på hela 2022 landade väl en bit över 10 miljarder kronor, vilket ju är i reda pengar en väldigt
pengar
stor summa.
Ja.
Så det är ju klart att varje, så att säga, steg som går i riktningen mot att närma sig någon form av plus minus noll nivå i resultaträkningen är ju positivt. Men som du sa där, så nu visar det sig att det var då i maj månad de gjorde en liten nettovinst, som han sa. Men det följer då bevisligen tillbaka i juli igen, och han ville väl inte riktigt säga vad han trodde om augusti och här det här tredje kvartalet, utan påpekade väl att det kommer råda en viss volatilitet i liksom resultatet månad för månad beroende på lite olika saker. Men han menar att liksom de har nu kunnat skruva på saker i verksamheten för att kunna minska sina kostnader, och att det liksom över tid, som du också sa, kommer liksom ge resultat över hela kvartal, över hela år. Men jag menar, det är ju fortfarande en väldigt stor förlust man gör. Man går ju fortfarande minus 900 miljoner kronor under ett kvartal, och det är ju liksom ja, det är ju väldigt mycket pengar fortfarande, så att vi får väl se liksom hur snabbt det kan gå att liksom närma sig någon nollpunkt även under ett helt kvartal. Vi får väl se om det hinner ske i år, det tror jag är ens förhoppning redan, men om inte annat så kanske man kan tänka sig att de kommer börja nå den nivån i början av nästa år, skulle jag väl tippa på. Vi får följa det här och se hur det går.
Ändå relativt snabbt man tänker på hur enorma förluster de hade innan. Får man respekt för. Men en annan grej som jag tyckte var intressant, det är ju att man hör bland våra svenska techbolag, det är väldigt mycket snack om USA. Och det här har ju även varit ett hett tema för Klarna. Det här projektet kostade ju på och man undrade verkligen hur det skulle gå och så. Men nu verkar ju som att den satsningen verkligen blivit en riktig motor för bolaget, kan man säga. Den regionen ska ju då ha gått med vinst senaste tre kvartalen, om jag förstått det rätt. Och ja, det är rätt kul med de här svenska bolagen som verkar gräva guld i USA. Du pratade även med Trustly som har en verkligen verksamhet där. Hur ser Klarna på potentialen i USA nu?
Ja, men det är väl där Sebastian Siemiatkowski lägger merparten av sin energi, gissar jag. Men som du också nämnde, så är det ju det tillväxten där som har kostat på för Klarnas del. Klarna var vid någon form av vägval för sådär 4-5 år sedan. Man hade liksom en stabil verksamhet i Europa, framförallt i Sverige, Norden och Tyskland, som ju var lönsam. Men det var ju när man liksom på riktigt tog steget över till USA och hittade rätt produkt där som man verkligen ville satsa på och investera i. Det var ju då de här stora förlusterna började komma. Men det är ju också, det är väl liksom ett måste kanske om man vill, om man har en ambition om att bli den här globala spelaren, då är det klart att i USA måste man ju finnas. Det är ju en av världens största marknader. Det är väl, vad är det, 330 miljoner invånare där i ett och samma land. Det är ju liksom en enorm marknad och det är lite konsumtionens mecka också på ett sätt. Men ja, alltså, du nämnde att man har gått med vinst där de senaste tre kvartalen, och det är ju på bruttonivå, så det är ju liksom, det inkluderar då alla direkta kostnader som är liksom förknippade med att sälja tjänsten, till exempel att man genomför en kreditupplysning eller man har räntekostnader, men det räknas ju inte in löner och mer generella investeringar i det måttet, så att det är ju fortfarande, okay. Det är fortfarande en sanning med modifikation på något sätt att Klarna nu skulle gå med vinst i USA, men Sebastian Siemiatkowski var ju inne på att nu bidrar expansionen i USA ändå på något sätt hyfsat positivt till lönsamheten. Det är inte bara någonting som drar ner liksom lönsamheten då eller resultatet, och det är väl kanske ett skifte som har skett på sistone. Men då kan man ju också fråga sig om det också kommer påverka tillväxten i USA en del. Vi har ju skrivit här senaste åren om att man ändå har varit tvungna att skärpa sina kreditkrav i USA. I början var man ju kanske lite mer frikostiga i det, för man ville locka in nya kunder. Men redan i fjol då, 2022, så vet jag att man skärpte kraven, och det var många kunder i Klarna kunder i USA som reagerade negativt på det. Men det är väl kanske
plus kunde man få så här noll kredit hos Klarna, fast man har haft kredit tidigare. Så.
Ja, men precis. Att man hade noll kronor i köputrymme, tror jag Klarna kallade det.
Just det.
Men ja, alltså, och det som driver Sebastian Makowski är väl då att han är ju övertygad om att kreditkorten har spelat ut sin roll. Och då pekar han ju ofta på de höga avgifterna, och det han menar ju på att de är ännu högre i USA än vad de är i Europa då, kreditkortsavgifterna och så. Och ja, det har han kanske en poäng i. Men vi får väl se då om det liksom, om det blir dels Klarna som blir vinnaren, eller om det är Buy Now Pay Later som liksom tar över den rollen som kreditkorten har haft. Det är ju det som är hans liksom stora bett och investerarna i Klarna. Det är väl svårt att se vad liksom trenden går då, eller trendlinjen som Sebastian gillar att säga om 5-10 år. Men det är väl det han liksom hoppas på, såklart.
Han lät ju väldigt positivt just kring det här med tillväxten, och pratade om flera andra marknader i Europa och så. Och senaste året, då har det ju varit väldigt fokus på det här. Så här nå vinst, nedskärningar, slim. Men nu verkar liksom han verkar vara mer inne i någon slags tankar kring det här och ta mer marknad och så.
Ja, men en liten sådär förändring i tonläget skönde jag väl ändå. Att Ja, det kanske inte bara är fokus. Alltså, Klarna gick ju igenom rätt stora förändringar förra året när man genomförde stora personalneddragningar, både i Sverige och globalt. Det var ju en tung engångskostnad man tog då. Men nu menar väl han mer på att så här, ja, nu ska vi skruva på små saker för att nå lönsamhet. Och han tycks väl mena att det är ingen stor utmaning. Och om han då känner sig bekväm med det läget, ja, då kanske han liksom kan våga sig drömma lite igen, så att säga, om en expansion. Vi får väl se liksom hur mycket han vågar gasa på. Han har ju ändå liksom ägares förväntningar på sig. Och det har han ju sagt till oss tidigare, att det var ju liksom ett tydligt krav från ägarna när de gick in med mer pengar för ungefär ett år sedan, att det var just lönsamhet som var i fokus. Så det är ju en balansgång, gissar jag, för honom att hantera kanske sina ambitioner, men också då liksom ägarnas förväntningar framöver. Så ja, det ska bli intressant att följa.
Ja, svår match. Man vill gärna liksom drömma och ha mer och så vidare. Men ni pratade ju om en annan typ av dröm också, nämligen det här med börsnotering. Och där kan vi nu lyssna på en liten bit från din intervju.
Så att det är ju samma som när folk frågar mig om det här med IPO och så vidare. Jag menar, för mig, jag har försökt svara på den frågan väldigt konsekvent. Att liksom, för att det ska vara relevant. Jag tittade mycket på Google 2005, deras notering. Att, så här, för mig handlar det om att så här, vi måste, om vi ska på allvar kunna aspirera på att vara en global aktör inom banking, retail banking, payments och så vidare, då måste vi finnas på den amerikanska marknaden. Vad innebär att finnas på den amerikanska marknaden? Du måste vara etablerad. Ja, check, det har vi åstadkommit. 30 miljoner användare, så det är redan nämnt. Men två, du måste kunna visa att du kan tjäna pengar också. Det har vi nu åstadkommit, check. Och sen det tredje som var fantastiskt med Google samtidigt var ju att när de noterade 2005 till en marknadsvärdering på $28 miljarder, så fanns det ju fortfarande, som vi vet idag, enormt mycket tillväxt kvar framför dem. Och det har ju vi också, så att jag tycker liksom att nu har vi faktiskt kryssat av de här viktiga delarna för att kunna liksom vara ett noterat bolag också. Men med det sagt så är det fortfarande så här, måste man titta på vad de kallar för market conditions, och du ska vara förberedd, det finns en massa andra frågor.
Ja, det var ju rätt kul att höra hur Sebastian här jämför liksom Klarna med Google, och med det här fokuset på USA, då låter ju nästan som att han vill göra som Spotify, alltså vara en global spelare, notering i USA. Klarna är liksom så här, folk vet knappt ens att det är ett svenskt bolag ungefär.
Mm. Nej, men det är väl inte omöjligt att när Klarna väl går till börsen, så att den noteringen sker i USA, det tror jag är rätt troligt. Sen finns det ju olika sätt man kan göra det på. Man kan göra en parallell notering, man kan notera en del av aktierna här i Stockholm och en del i USA. Det finns ju olika sätt att lösa det på, om man nu ändå vill ha någon form av koppling till Sverige. Men ja, det är ju, tyckte jag var lite intressant att Sebastian ändå pratade om en börsnotering på det här sättet igen. Han har ju varit ganska tyst om det de senaste åren av förklarliga skäl, för det har ju inte varit aktuellt med tanke på de utmaningar som själva verksamheten har gått igenom och så vidare. Så att ja, alltså börsen är ju intressant också, för det är ju en finansieringskälla. Det är inte bara ett sätt för, så att säga, de nuvarande ägarna att få likviditet i sina aktier och eventuellt sälja och casha in, utan det handlar ju också om att börsen är ett utmärkt sätt att fylla på sin kassa, för Klarna behöver ju göra det i omgångar, kanske även när de går med vinst, eftersom att de är en bank som omfattas av kapitalkrav. Så när deras utlåning till allmänheten växer, vilket ju Sebastian Siemiatkowski antagligen hoppas på att den ska fortsätta göra, ja, då kanske det är så att Klarna ändå periodvis måste fylla på sin egen kassa för att ha det här liksom, för att följa kapitalkravet som finns på banken. Så att det kan,
ja,
det
har ju varit en kritik liksom också, så här, vad då ska en bank fixa en kapitalkrav genom att fylla på med nytt kapital? Och där hittade du också att de har tagit något beslut i styrelsen om att de skulle kunna ta in nytt kapital, men det verkar inte liksom ligga i korten just nu.
Nej, men han var väl inne på att det är väl ingen omöjlighet kanske, men han sa väl att det inte finns något omedelbart behov av det, utan att de kan fortsätta i den nuvarande formen då fram till någon form av lönsamhet, jag säger att han syftar på. Och sen var han väl lite inne på att ja, värderingarna för fintechbolag både på och utanför börsen är inte de bästa just nu, och han trodde väl att det antagligen kommer fortsätta något år till, och av liksom förklarliga skäl så sa han väl att då är man ju inte särskilt sugen på att ge sig ut på marknaden, för då skulle väl antagligen inte värderingen stiga på Klarna åtminstone. Eller i alla fall inte särskilt mycket. Även om kanske verksamheten utvecklas positivt, så är man ju ändå beroende av liksom marknadens förväntningar, eller vad man ska säga.
De skulle bli snabbt bli utspädda också då, för då, om man tar in en viss summa pengar skulle man behöva trycka ett visst antal nya aktier. Den skulle ju vilja ha fler procent av bolaget om det har en lägre värdering också för de pengar de stoppar in. Så att det är mycket sånt att tänka på. Och en annan grej eller risk man ska säga kring Klarna som har diskuterats är ju liksom så här, hur det påverkar den generella ekonomin, men också med minskad konsumtion och kanske också det nya ekonomiska klimatet. Även politiska begränsningar just relaterat till skuldsättning och sånt där. Är det något han verkar orolig för?
Nej, inte särskilt tyckte jag. Han sa väl att baserat på den data han har hos Klarna så tyckte han inte att, att liksom, konsumenterna är i någon form av kris. För han menade ändå att liksom, arbetslösheten har inte ökat nämnvärt på de marknader som Klarna är aktiva på. Och då klarar ändå de flesta av att betala sina liksom, löpande kostnader. Men det är klart, alltså, om man bara tittar på siffrorna så ökade ju faktiskt Klarnas kreditförluster igen här, i alla fall sekventiellt då. Alltså, under första kvartalet tror jag de landade på 800 miljoner kronor och under andra kvartalet tror jag de landade på ungefär 1 miljard kronor. Så att, ja, jag tror inte det är, alltså, det är nog inte helt lätt heller som kreditgivare i någon form, oavsett vilken lån det handlar om, och liksom bedöma kunders betalningsförmåga just nu. Så att det där kommer säkert vara ett liksom, vad ska man säga, en utmaning som man kommer behöva hantera här genom hela den här lågkonjunkturen. Och vi vet ju inte hur länge den pågår heller. Men särskilt orolig tyckte jag mig inte se att han var direkt.
Nej. De kanske tänker då att kan de strypa deras köputrymme då snabbt. Just nu säger man ju att det är många företag, de hamstrar liksom anställda, även om de så här tänker att de behöver kanske titta på sina omkostnader, så är det väldigt, man vill helst inte liksom varsla folk, för att det man upptäckte till exempel när man varslade folk under pandemin, det var ju att det var väldigt svårt att få folk tillbaka, och vi har just nu arbetskraftsbrist och sådär på många ställen och så, så att vi får se lite vad som händer kring den frågan. Men någonting annat som ju har diskuterats mycket är ju Finansinspektionens just kapitalkrav, som du nämnde lite om det här tidigare, som i skuldsättningen och så, att hur mycket kapitalbuffert Klarna måste ha, för att de är ju faktiskt en bank. Och den här myndigheten då, FI då, de menade ju då att Klarna skulle behöva ha större buffert då på grund av den höga risknivån. Och men deras beslut fick ju då ett nedslag i förvaltningsrätten som vi har skrivit om, och i somras ska då FI ha kommit med en ny bedömning. Och vad var tongångarna kring detta då?
Ja, exakt. Vi vet ju inte om FI så att säga har valt att stå fast vid den här bedömningen man gjorde förra året. Och bara för lite kontext kan man väl säga då att den här nya nivån som FI föreslog, Klarna låg ju periodvis under den förra året, så det hade ju varit problematiskt för Klarna så att säga om den höjde så pass mycket. Och som du sa, den fick ju nedslag i förvaltningsrätten då, eftersom att Klarna överklagade det här, och rätten kom fram till att FI var tvungna att motivera det här beslutet bättre. De hade ingen liksom, kritik mot beslutet som sådant, men Klarna fick rätt då, för att de tyckte att FI inte hade motiverat det här tillräckligt. Så ja, i somras då så kom FI med en ny bedömning. Vi har inte kunnat liksom, läsa det här beslutet för att det är kraftigt maskat.
Det innebär att det är väldigt svarta liksom, ja, rutor överallt text, så att det går inte att förstå någonting.
Nej, exakt. Men jag passade ju på att fråga Sebastian om det här, om han kunde säga någonting hur FIs nya preliminära bedömning var, och då sa han i korthet att nej, han var belagd med munkavle av någon som jag inte vet vem det är, men han sa att han var strikt tillsagd att inte prata om det här ännu, så vi får väl se helt enkelt.
Och har ni något tips om detta, så vet ni att det är bara att ta kontakt med mig, Johannes eller någon annan, eller mejla hela redaktionen på digital@de.se. Tack så mycket Johannes för att du kom med dina insikter på Klarna.
Tack.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja, då är vi tillbaka med Monica igen. Medicin mot fetma och myrmedel på apoteket. Du har haft fokus på en rad vårdbolag på sistone. Det här är ju verkligen en livsviktig sektor med stora behov av effektivisering. Så där kommer ju våra bolag in.
Verkligen. Jag har pratat med olika bolag, väldigt olika bolag. Vi har bland annat Skånska Jasen. De har tajmat lanseringen av en digital fetmabehandling. De har lyckats tajma det med det här genombrottet för läkemedel mot fetma. Ingen kan väl ha missat succén för danska Novo Nordics som lanserat läkemedlen Wegovy och Ozempic. Jag har fått förklarat för mig att de har samma aktiva substans, men det är förpackat på olika sätt. Vi har Ozempic, det marknadsförs som ett läkemedel för diabetiker och det finns på den svenska marknaden idag. Fetmaläkemedlet Wegovy, det har inte lanserats i Sverige än. Hur som helst så beskrivs det här som en revolution för att det fungerar så bra för att behandla fetma i kombination med livsstilsförändringar. Men än så länge så ingår inte det här i högkostnadsskyddet för personer som vill behandla fetma. Det gör att Jasens kunder, de får stå för hela kostnaden själv, både läkemedlet och själva abonnemanget på behandlingen. Det verkar dock inte bromsa efterfrågan från patienterna. I kvartetten av grundare bakom Jasen, då finns läkaren Magnus Nylén. Han var med och startade Min Doktor redan 2013. Det där tycker jag är intressant. Han har varit med och förändrat vården i Sverige kan man väl säga. Medan Min Doktor behöver navigera i de allt snävare regleringarna för nätläkare så slipper ju Jasen det genom att de helt enkelt låter patienterna betala själva.
Mm. Och många verkar ju som sagt intresserade av detta och ja, tycker det är värt pengarna då att lägga på det här för att då kanske då få chansen att bli av med sin övervikt då. Och hur går det egentligen med den här, vi diskuterat det tidigare i teamet och sådär. Det är ju på gång den här statliga utredningen som tittar på de här ersättningen till läkarna som de är så beroende av. Hur går det med det?
Ja, jag var väldigt peppad på att läsa den här efter semestern. Men när jag har begärt ut den så får jag nej. För man menar på regeringskansliet att det där är internt arbetsmaterial än så länge. Så det är först när den går ut på remiss som vi kommer kunna läsa vad utredaren Björn Eriksson har kommit fram till. Så det är väl inte bara jag utan antagligen Kry, Min Doktor, Doktor.se och Doktor24 som sitter lite på nålar här en stund till.
Just det.
Förutom att kika på ersättningarna för besök hos nätläkare så ska utredaren också ha granskat bland annat hur nätläkare gör reklam och om det påverkar hur vi konsumerar vård.
Just det, för det är också en debatt om det eventuell överanvändning av de här nätläkarna. Och så finns det andra sidan som säger, men vi vill ju bara erbjuda en bra tjänst då. Men okej, du nämnde också det här med myrmedel på apoteket. Vad är det egentligen och vad menar du med det?
Ja, jag har varit och besökt Meds som är Sveriges näst största nätapotek efter Apotea. Och där fanns det en hel del saker som förvånade mig i sortimentet, bland annat myrmedel.
Är det sånt som man häller ut för att om det kommer myror eller något jag på mig?
Nej, precis. Du ska nog inte ha på dig det. Okay. Då får du uppsöka en nätläkare.
Okay.
Men jag fick förklarat för mig där av vd och grundare Björn Tongren att man behöver satsa mycket på liksom det här sortimentet, ett brett sortiment. För själva receptbelagda läkemedel, det är det för svårt att gå runt på helt enkelt. Han tycker inte att man får ersättning för den hantering som man behöver göra kring receptbelagda läkemedel.
Mm. Så blir det mer liksom proteinpulver och ja.
Precis, sånt. Och mycket mycket smink, vilket han menar på att man kritiserar apoteken för att de har så mycket smink, men vad ska de göra om det är det de kan hitta marginaler på?
Ja, det finns ju även på, men statliga apoteket har ju också en make-up-avdelning och så det är kanske inte så konstigt. Men Björn då, han har ju faktiskt nobbat oss på Dig Digital rätt mycket på senare år. Vi har frågat honom så många gånger om intervju, särskilt när det var på gång att Meds skulle noteras. Då ville inte prata med oss och de ställde ju även in med kort varsel och då duckade oss. Så att, jag blev lite förvånad faktiskt när han plötsligt ställer upp och pratar med dig.
Ja, det, jag har inte historiken riktigt, men Björn Thorgren, han har ju varit i mediebruset under många år och jag tänker att han kanske borde vara luttrad, men det han sa till mig var att han blir ordentligt sårad av många rubriker i media och kanske är det en anledning till att han har duckat så mycket. Han menar att media jagar negativa vinklar. Däremot gillar han Financial Times. De hade i våras med Meds på sin lista över Europas snabbast växande bolag. Så det verkar ha varit en slags medial revansch för Björn Thorngren, som dock tycker att den listan har fått alldeles för lite uppmärksamhet i svensk media.
Ja, vi brukar ju sällan lyfta andras listor. Vi har ju många egna listor istället. Och vårt uppdrag brukar ju säga att det handlar ju mycket om att lyfta fram goda exempel. Och vi gör ju det verkligen på det digitalt varje dag. Men också då peka på brister och annat som, ja, helt enkelt handlar ju om det att vi vill verka för ett starkare, smartare, bättre näringsliv och samhälle. Då måste vi ju lyfta fram bra saker men också peka på saker som kanske behöver justeras eller ändras eller som vi, ja, vi och andra inte tycker är särskilt bra. Men det där är ju någonting som man har fått möta under då. Det förstår man ju också som entreprenör att de lever ju verkligen för sina bolag. Det här är ju ofta deras babys och så Björn är inte ensam med sina känslor det här att det kan kännas väldigt jobbigt då liksom, att möta kritik och så. Och när vi pratar just om vinklar i media och health tech, ett annat bolag som har skapat mycket rubriker, det är ju den här brittiska Babylon Health som ska digitalisera primärvården. Bland annat då genom att diagnostisera patienter med hjälp av AI, artificiell intelligens. Så att de ska ju då leta långt fram med detta. Och varför vi har skrivit så mycket om det här bolaget är ju för att bland annat Kinnevik har varit tongivande ägarna då. Men vad har hänt nu? Finns det någonting kvar av det här bolaget ens?
Ja, knappt va. De senaste rubrikerna har handlat om ännu en kraschad affär. Babylon hamnade i kris här under våren när kapitalet helt tog slut. Man har också sökt om konkurs i USA har rubrikerna handlat om här i augusti. Och till slut verkar det ha löst sig med en köpare av det som är kvar av verksamhet i Storbritannien. Om jag har förstått rätt. Men jag tittade lite mer på Babylon Health här i somras och det är ju fascinerande hur snacket gick från unisona hyllningar och en skyhög värdering till att nu verkar ingen ens vilja ta i det här bolaget. Och Kinnevik som du sa, men även VNV Global har investerat miljarder och får se de pengarna förlorade. I somras pratade jag med Per Briljott på VNV. Som har varit väldigt öppen med vad han kan lära av en investering som till slut blev katastrofal.
Mm. Det är ju så mycket i startup-sektorn. Många bolag blir, ja, det blir ingenting till slut. Och sen så vill de hitta de här guldkornen som ska gå briljant. Så, ja.
Ja, det är väl något med också att vården, det är många som tänker att de ska kunna digitalisera vården, men det är fortfarande en sektor som verkar, ja, det verkar inte vara den lättaste att göra en förflyttning i, om man säger så.
Nej, så är det ju. Väldigt traditionellt.
Ja. Jag har också skrivit om ett bolag som verkar i Storbritannien, men som är svenskt, som heter Dockla. Jag ska inte måla upp dem som ett nytt Babylon Health, men de är eftertraktade av investerare, uppger de själv. De hjälper sjukhus med monitorering av patienter så att man inte behöver ta upp en vårdplats utan kan vara i hemmet och ens värden övervakas av vårdpersonal.
Mm.
Där är vi också svenska Medona som verkar i Sverige och deras målgrupp är sjukare patienter om man förenklar. Själv har jag bingeat Guardians of the Galaxy-filmerna i helgen, så min dröm nu är att det ska finnas såna här medpacks som förekommer i filmen. Det såg ut som en gammaldags flytväst eller en korsett som man liksom lägger på kroppen när man är skadad. Den hittar direkt vad som är fel och man blir läkt. Den idén skulle jag investera i när den dyker upp.
Det vore ju magiskt verkligen. Ja du Monica, det var ju ditt förslag att vi skulle spara den här liksom lite göttiga biten till slutet faktiskt, för de som orkar lyssna hela vägen så här långt. Och det här har ju varit verkligen en snacksproduktion, inte bara hos oss på Dig Digital utan på övriga Dig redaktionen faktiskt i veckan, för att här är vi någonting som har så många ingredienser. Vi har färgstarka, viljestarka profiler kända för oss, för Dis läsare. Ett världskänt varumärke, miljarder, mycket pengar alltså, småsparare som ägare, stridigheter, jättemycket rykten. Äntligen så här riktigt smaskig affär som vi så här letar alla trådar vi kan till och riktigt snackis i eten alltså.
Ja, det är ju verkligen spännande att läsa om vad våra kollegor får fram i det här. Det handlar alltså om Marshall Group, tidigare Sound Industries. De är ju stora på högtalare och hörlurare och de här bolagen gick samman tidigare i år i en stor affär.
Mm, precis, de köpte den här ikoniska förstärkartillverkaren Marshall, brittiskt familjeägt bolag då, i tidigare en stor affär i mars, och då när vi försökte räkna på värdet då på hela Marshall Group, då trodde vi att det låg på ungefär kanske 6-8 miljarder kronor grovt räknat, och det kan jämföras då med den värderingen på Sound, enbart Sound alltså, inte inklusive Marshall, som låg då på ungefär 1,2 miljarder i den så här inofficiella gråhandeln hos så här, gråhandelsaktörer då, innan affären presenterades. Men det är ju inte första gången som det stormar kring det här som då hette Sound. Och det här var före min tid på Digital och jag var med på vanliga nyheter. Men då fick man ju höra mycket om det här, för att då pågick det ju en öppen konflikt kring Sound. Och då var det då bland annat i ena stället var det då Konrad Bergström, grundare till Sound. Och så hade vi storägaren Tommy Jakobsson som gick emot honom på vissa sätt. Och dåvarande vd Pernilla då, hon ville då få ut Konrad ur bolaget faktiskt. Och samtidigt då så fick vi kunde vi då avslöja att Konrad då försökte lägga bud på Sound för, jag tror det var 1,2 miljarder, med hjälp av bland annat Wallenberg, en kändis. Men det slutade med att Conor då fick sluta liksom på Sound. Och han sålde sitt innehav. Men senare dess så har han rest sig som Fågeln Fenix och byggt ett helt nytt bolag. Känt nu som Havets Tesla med slicka elbåtar från X-Shore.
Det låter som en revansch där också.
Ja visst, att, jag menar för att tiden går ju så himla snabbt i den här sektorn, så att jag kan tänka mig att många, och särskilt yngre, de tänker ju på så här, Conrad, då tänker de på X-Shore. De kanske inte ens har koll på att han är kopplad då till Sound och det. Men enligt vad jag har hört och så i alla fall, det är ju att Conrad, han var ju väldigt viktig då för att sy ihop den här stora affären med familjen Marshall, den här i våras då, och att det även var han som ska ha fått igång det här samarbetet när Sound fick börja sälja Marshall-prylar på licens, och det står ju för en enorm, alltså typ nästan all försäljning faktiskt som Sound hade, och därför var det ju så viktigt att få ihop den här affären, för att om de skulle förlorat sin licens från Marshall, då var ju det deras stora affär hotad. Och det var liksom dels väldigt skakigt också när SAM skulle gå till börsen och sånt. Så att genom det sammangåendet så säkrar man ju sin affär. Och i förra veckan då började komma in lite uppgifter och tips om att Hardmix riskkapitalbolag Altor är ute och dammsuger marknaden nu för att ta en stor kaka av Marshall Group, 30%. Jättemycket alltså. Och det som ska ha hänt då är att de ska gå till då, ja, storägaren Tommy Jakobsson om att ta hans andel, och han via liksom olika, dels själv men också via så här investeringsbolag som han sköter då, det andra delägare, fonder och sådär, ska göra en kontrollering för 19%. Och sen ska de då samtidigt approcherat då småsparare via så här gråhandlare som Pareto och genom investmentbanken Carnegie liksom, som är ute och så här, men du har några aktier i morse, kanske du kan sälja dem till Altor till det här budet då. Och ett annat tecken på affären som vi såg då, det var då att Marshall hade då tidigare lagt presentationer av kvartalssiffror så att delägaren lättare skulle kunna ta ett beslut om de ville sälja sina aktier då. Och tidsfristen på Altors bud, den ska faktiskt löpa ut idag, så det kanske kommer ett besked medan vi står här och spelar in i studion och har våra telefoner avstängda, eller senare idag eller imorgon. Ja, väldigt spännande i alla fall. Har du några tips om det här eller någonting annat, så glöm inte att mejla oss på digital@dim.se så når du hela redaktionen.
Ja, Harald Mix i ena ringhörnan alltså, och i den andra Tom Jakobsson. Han är väl känd just för att tidigare gått MMA-ronder.
Precis, alltså fighting på riktigt.
Ja.
Så det kan man googla på. Tips.
Bildgoogla.
Ja.
Ja, absolut.
Ja, så han skulle ju då kunna, så om han säljer sig 19% så börjar de 11% till. Och på motsatt sida i den här ringen då, vilka har vi där? Jo, faktiskt andra delar av styrelsen. För vår kollega då, Henrik Ek, han pratade då med ordföranden i Marshall. För de hade ju så här, efter vi hade gått ut med vårt avslöjande, så gick ju de ut med ett så här brev. Så de sa att nej, men hallå, sälj inte till Altor, för vi tror att aktierna kommer att vara värt det dubbla jämfört med deras bud. Kan ju vara ett sätt att få upp priset också. Sist står jag nu och spekulerar. Jag bara, just det. Men i alla fall, han... nu är jag så dålig på franska, men Henri de Boninat, hur det nu talas i alla fall. Ordförande i Marshall, han representerade den här storägaren franska riskkapitalbolaget Time. Och han var inte så glad. Han använde väldigt starka ord. Rekommenderar att gå in och läsa den här intervjun. För att han säger då att det här budet från Altor, det är fientligt. Och ja, precis. Så verkligen trycker på så här. Det här kommer att ha varit mycket mer så här. Komma hit och ge bud så här. Och han är väldigt besviken på hur det här ska gå till då. Och tycker att Tom Jakobsson har gått bakom ryggen på de övriga styrelsen. För att han är ju också, Tom sitter ju också i styrelsen. Så han har liksom fått motta det här budet från Altor. Medan de andra i styrelsen, då har man ju fått reda på det här först senare när det är klart liksom, att så att Tommy då ska sälja. Så han, ordförande säger då att men Tommy har inte agerat i de små aktieägarnas intresse, för att det är faktiskt många små aktieägare faktiskt i det här bolaget också. Även om det är vissa stora spelare också.
Ja, man skulle kanske vilja vara med i det där styrelserummet. Redan i juli informerades Marshalls styrelse genom en avsiktsförklaring, så kallad letter of intent, att Altor kommit överens om att köpa ut storägaren Tom Jakobsson. Harald Mix riskkapitalbolag har dock inte hört av sig till någon av de övriga större ägarna med sina planer, enligt då Henri de Boninat. Så det är därför han kallar det för fientligt.
Ja, precis. Så att, låter lite som sån här kinesisk stridskonst när man liksom bara flyger in helt plötsligt med hjälp av en, ja, som man trodde var vän eller något sånt där. Och det visar sig dock att de här stora ägarna Time, Telia, alltså Telia, och den här familjen då, Marshall, de har tydligen då företrädesrätt till Tommys aktier. Det här var väl antagligen något som skedde då i sammangåendet. Och hans aktier är ju då värda omkring 900 miljoner tror jag. Men så de får då köpa dem före Altor om de vill. För att om han vill sälja då, då måste han sälja till dem först. Om de säger så här, vi vill köpa dina aktier. Och de kanske gör det, säger ordförande. För att det är ju också så här, han ställer sig frågan så här, vad vill Altor med Marshall? Det vet ju inte de. För de har ju typ fått det här, ja, de har fått budet att de ska köpa, men det kanske inte lirar med planerna som övriga styrelsen har och så. Men i alla fall. Finns otroligt mycket mer detaljer och kring de här turerna som man kan gotta sig på Digital, och det kommer ju komma mer uppgifter om det här. Vi håller på och undersöker diverse rykten. Ett antal färgstarka kända investerare sägs också vara intresserade av bolaget, men återigen, det är också så här, vem säger vissa rykten och varför? Det kan ju vara ett sätt att få upp det eventuella priset. Varför ger man en viss ägare en viss uppgift till oss? Det kan ju vara att man har en agenda eller så. Så att innan jag ser liksom någonting på verkligen pappret, ja, så får man ju ta verkligen och kolla saker och ta saker med liksom lite nypa salt och sådär. Samtidigt så är det här också en rörelse igen för det här, och sätter då tidigare Sound Marshall i ropet igen, och kanske man planerar för att gå till börsen igen. Alto kanske har sådana planer, vad vet jag. De var ju på väg tidigare att noteras men fick sen backa, men nu kanske ligger i korten igen. Får se.
Ja, det blir superspännande att följa det här vidare. Mm.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Glöm inte igen att tipsa redaktionen om allt ni tycker är viktigt. Maila oss på digital@dim.se. Kolla även in DIs andra poddar, från Dagliga morgonkoll till Veckovis analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också mitt eget program Mitt i bruset, där jag möter de viktigaste främsta aktörerna i den moderna ekonomin. Senaste avsnitt var dock riktat sig till er ambitiösa personer som vill öka er prestationsförmåga, där jag pratar med forskare och en psykolog om detta. Så kolla in det.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden så mejlar du till sales.podcast@bonniernews.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman, och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.